Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu är det live.
Nu spelar vi in. Hörrni, välkommen till Okrystat med mig, Asabia, och Opoko som sitter här bredvid mig, min kära syster. Idag har vi också med oss en tredje gäst, nämligen Maria Borda. Välkommen.
En fjärde gäst.
Och du också med. Du är med. Men Maria är med. Vad kul att ha dig här.
Ja, tack. Ja. Detsamma. Eller tack, eller vad säger man?
Är det okej att du sitter
sådär? Nej, jag vet inte.
Du kan ju vända dig lite.
Du kanske vrid stolen lite så.
Men då ser man ju inte mig.
Ja, men det gör
lite profil. Bara, det viktiga är vad du säger. Gud, det var så konstigt att prata med dig.
Det är otroligt profil, men...
Så, sådär, det där, men, då ser man ändå liksom okay. Profil.
Det får se okay. Vad som kommer med.
Ja. Maria började med oss idag och vi ska prata lite på postpartum eftersom ni har skrivit en bok tillsammans. Men om man inte vet vem du är, kan du presentera lite? Vem är du? Vad gör du?
Ja, jag heter Maria Borda och jag är socialantropolog och föräldracoach. Och jag har skrivit 5 böcker nu.
Wow.
Om föräldraskap på olika sätt.
Författare måste du säga.
Ja, författare, ja. Mm. Ja.
Du har gästat podden en gång förut.
Det har jag gjort, ja.
Och nu har ni skrivit en bok som heter så mycket som Det nya livet, en hyllning till dig som fött. Traditioner, omsorg och gemenskap. Berätta, vad handlar den om?
Ska jag säga vad den handlar om? Ja, men den handlar ju om... det handlar om postpartum. Det handlar om livet. För den som har fött framförallt. Alltså det är fokus på den som har fött. Då med fokus på de 3 första månaderna. Alltså under 4:e trimestern. Och då har vi ju skrivit om lite hur det var förr. Hur vi kan tänka oss att det skulle kunna vara i framtiden. Hur ser det ut i andra kulturer. Och varför ser det ut som det gör. I alla fall här i väst idag.
Mm.
Det var liksom.
Hur har vi hamnat här liksom?
Ja.
Och varför valde ni, varför ville ni skriva den boken?
Ja, för att den behövs.
Mm.
Mm. Det finns ju böcker som handlar om tiden före födseln, om själva förlossningen eller födseln, om den första tiden med barn. Men då är fokuset på barnet. Men det finns inte riktigt... Så många böcker i alla fall. Om postpartum med fokus på den som har fött.
Mm. Nej, precis. Vi var ju nu med en annan podd. Då sa ju hon att hon hade skrivit en bok just om postpartumtiden. Men just att prata om det så här brett. Liksom inte bara rent fysiskt. Att liksom läkningsprocessen. Utan mer brett. Alltså vad händer rent spirituellt. Mentalt, fysiskt, hur andra påverkar.
Och hur vi kan ta hand om. Och boken är ju inte bara skriven för den som har fött, utan den
absolut
är ju
inte.
Precis lika mycket skriven för omgivningen. Hur kan jag ta hand om någon som precis har fött barn? Hur kan samhället liksom se det som sin uppgift att vårda och hedra den som har fött.
Ja, precis.
Mm. För jag tänkte fråga dig vem som är den tänkta läsaren. Jag förstår att alla kan säkert läsa den, men hade ni någon specifik åtanke när ni skrev den, liksom, en målgrupp?
Jag tänker då, tror jag i alla fall för min del att jag i början när vi började tänkte att det här är för dem som ska föda barn. Men ju mer vi skrev, desto mer kändes det ju som att så här, nej men okej, det är absolut till dem, men det är än mer till alla de som har någon gravid i sitt liv, vilket är ganska många.
Alla.
Eller som kommer att ha någon gravid i sitt liv. Alltså då pratar jag inte bara om partnern, utan alltså om man ska bli mormor, om en vän ska föda barn, om en syrra ska föda barn. För att någonstans så blev det så tydligt att som det ser ut nu här i alla fall, så är det ju mycket att man förbereder själv. Om man gör någon förberedelse överhuvudtaget inför postpartum, så står man för det själv. Men om det ska hålla, då måste ansvaret gå från att vara på den som ska föda barn till de runt omkring.
Mm.
För det går liksom inte att ha en kultur som är beroende av den som fött. För att man vet inte heller vilket stadie man kommer vara i då. Och man behöver liksom de runt omkring för att få till det många gånger.
Och om det ska hålla, berätta, vad menar du med det? Vad kan konsekvenserna vara om man inte...
Nej, men jag tänker liksom, om man tänker så här, att ja, men jag ska fixa själv inför postpartum. Alltså man kan ju laga mat själv och man kan fixa och dona, liksom städa och ordna. Men om man är trött, om man blir deppig eller om det är någonting annat, liksom, det är väldigt svårt att liksom hålla ihop allting helt själv. Man behöver ju dem runt omkring. Alltså man behöver bli sedd, man behöver bli hållen. Ibland kan man behöva liksom rent ut sagt liksom bli matad. Man behöver någon som hör av sig. Allt det här är ju svårt att liksom stå i helt själv. Jag kan inte liksom ringa till mig själv och kolla hur är läget egentligen.
Mm.
Man behöver liksom dem runt omkring. Och jag tror att liksom, har man flera, då behöver ju inte alla göra så himla mycket. Utan med ganska enkla medel kan man finnas till för någon som nyligen har blivit förälder.
Vill du tillägga något?
Nej.
Nej. Hur kommer det sig att det just ni två skriver boken tillsammans?
Ja, ni hade ju ett poddavsnitt som handlade om postpartum i olika kulturer. Aha, ja. Eller hur? Och då vill jag minnas att ni hade gjort lite research. Jag vet inte om det, jag tror att Opoko hade gjort. Och jag tyckte att det var så himla bra avsnitt. Och ni vet säkert att jag är lite känslig för hur man skriver om kultur och sådär. Brukar alltid liksom säga, det där. Men jag tyckte att det var så himla bra. Och jag blev så, wow, shit, alltså det här var riktigt bra. Och sen så nämnde Opoko att hon ville skriva en bok om postpartum i olika kulturer. Och då frågade jag dig om du ville ha hjälp. Och då tänkte jag inte att vi skulle skriva den ihop, utan bara så, men lite så tips liksom och så. Men sen så blev det så att vi bestämde oss för att skriva boken ihop. Och det har varit väldigt viktigt att Opoko har haft en syn på kultur som jag håller helt med om. Och också på födseln såklart.
Ja, ja, det blev så bra. Alltså, det känns som att jag vet inte ens om vi pratade ju lite om det, men det känns som att jag visste ändå ganska mycket vart du står. Och sen så väldigt tidigt just vi pratade om appropriering och så här, hur att det var så viktigt att prata om kulturerna på ett respektfullt sätt.
Mm.
Men också att inte, det blir så lätt också att man bara så här, ska hylla överallt annat, där är det så bra och så fint ordnat och så ser det så dåligt här.
Mm.
Och att vi var så här, men vi vill ha en ärlig skildring. Man kan ju aldrig säga allting om en kultur, för det förändras också hela tiden. Men vi visste hela tiden, så här, vad är det vi vill få ut av det här? Och så blev det också väldigt tydligt liksom, när vi hade skrivit lite, att vi kompletterade varandra så bra. Att, alltså, jag jobbar ju med mitt och kanske liksom lite mer praktiskt är i mångas postpartumtid. Medans Maria hade liksom en helt annan bakgrund och kunde liksom mycket fakta och historiskt och hur saker gick ihop klipp och sådär. Så det, det blev faktiskt skitbra.
Ja, det hade varit omöjligt att skriva den utan dig. Och jag tror att det verkligen har blivit helt, en helt annan bok liksom.
Det hade blivit
Ja, det hade det blivit. Ja. Och nu tycker jag att den har väldigt många lager. Gud, om man sitter här och skryter.
Jag ser så mycket fram emot det. Jag tror att jag kan bara tänka mig. Jag tycker att den också kommer vara jättevacker.
Ja, jättevacker. Det tycker jag att den blev.
Jag tycker att vi har också lärt oss så mycket av, alltså, av att skriva den här boken. Alltså, inte bara så att man gjort så mycket research, men liksom ens egna tankar och så här, och hur det har förändrats liksom. Tanken med boken har ju utvecklats under tiden vi skriver, och man har fått så mycket insikter och så här.
Otroligt många sådana aha moments.
Kan ni berätta om någon? Jag hade tänkt fråga, är det någon särskild liksom tradition eller ritual som ni har liksom verkligen snappat upp och känt, det här vill jag, det här tilltalade mig lite extra. Men berätta om det, eller om någon aha moment.
Ja, alltså aha moments, om vi börjar med det, så känner jag att ett sånt stort aha moment för mig var när vi pratade om det här med postpartum depression.
Då vi ska säga samma sak.
Ska vi säga det? Nej, men att man här i västvärlden, när man tänker på postpartumdepression, då tänker man ju att man ska behandla den som lider av det. Eller hur? Hon eller hen måste då gå i terapi eller få medicin eller så. Och på något sätt så lägger man skulden lite grann på den, eller hur? Eller den kommer i alla fall känna att det är mitt ansvar. Det är jag som på något sätt inte klarat av det här. Liksom. Och jag tror att det är lätt att känna så. Medan i andra kulturer så är det tvärtom. Då är det omgivningen som har misslyckats med att ta hand om den. Mm. Och man pratar kanske inte om postpartum depression, utan man kan prata om att hennes ande har stuckit iväg. Eller
onda ögat.
Hon har drabbats av onda ögat. Men symptomen är de samma. Det är det här med att man kan bli apatisk, eller man kan bli ledsen.
Dålig kontakt med barnet.
Ja, precis. Man klarar inte av att ta hand om barnet, eller man vill bara sova hela dagen och så. Och då är det istället omgivningen som tar ansvar och säger bara, det är vårt fel för att vi inte gav henne tillräckligt bra mat. Eller sådana saker som att vi begravde moderkakan fel. Eller vad det nu kan vara. Men det handlar i alla fall om att det inte är hennes fel. Det är vi som har varit dåliga på att skydda henne.
Exakt. Vi är alla involverade.
Mm. Och där att man skiftar fokuset från individen till omgivningen.
Det är väldigt annorlunda än hur vi har det här.
Eller hur? Ja. Men visst är det, när man tänker på det, shit alltså. Jag tror det gör någonting mer än emotionellt. Att känna
100%.
Eller hur?
Och så då delar man ju också det här på något sätt med andra. Okej, det är ju såklart ändå jättejobbigt att känna alla de här känslorna.
Mm.
Men man blir så mycket mindre ensam i det på något sätt. Att säga, okej, vi liksom alla som är här runt omkring också ser att deras roll. Och alla vill nu åt samma mål.
Exakt.
På något sätt. Och det blir ju inte, då försvinner ju också stigmat. För stigmat finns ju inte för mig. För det är ju mitt fel. Jag kunde inte göra något. Jag födde ju bara barn. Jag tror att många, om man kunde få liksom en släng av det där. Här skulle det vara väldigt hjälpsamt. Man behöver ju inte säga, nu kastar vi tabletterna och ingen mer ska gå i terapi. Men liksom att man också, liksom, kanske också att gemene man hade lite mer koll. Så jag tror också så att man, om man vet med sig att men de här grejerna kan hända, då kan man också kanske se lite tidiga signaler.
Ja, precis. Jo, men precis. För att du säger det är väldigt viktigt. För att om man inte har läst boken, då vill jag vill inte att man ska liksom höra det här som vi säger nu, lyssna på den här podden, och så bara dra slutsatsen av att vi menar att det sättet som vi behandlar på spartumdepressioner på här, det är inte så alls. Men just det här med att skifta fokus lite grann, det är inte bara ett kemiskt problem eller så, utan det har att göra också med liksom den man, när man har fött barn så är det en stor omställning, och det är inte konstigt att man mår dåligt.
Exakt.
Och liksom omgivningen har väldigt mycket, spelar stor roll där.
Så kan hjälpa till att läka det liksom.
Precis.
100%.
Och man, det, Det är inte heller, men det är kanske någon som tycker att man då lägger också så mycket, att man skiftar skuld och skam till typ till partner. Men jag tänker att man också får vara öppen där. Det är ju till, alltså det är till ens omgivning, ens community. Förhoppningsvis är det inte bara partner som står och är den som ska bära upp och göra allt. För det är också jätte...
Och också liksom som, alltså det Maria beskriver, det är ju inte heller i kulturer där det är så här, vi bor här vi två tillsammans.
Nej.
Alltså det handlar ju inte heller, alltså det kan ju aldrig bli att man lägger skulden på en person på det sättet, utan det är ju de runt omkring, och det brukar ju oftast vara alltså en mamma, kanske en pappa, en syster, en vän, alltså de som är en granne.
Mm.
Vi alla är med och påverkar hur den som har fött mår när vi har varit i ens närhet.
Mm.
Har ni några favorit? Har ni lärt er om några ritualer, traditioner som ni har tilltalat i er, eller favorit eller vad man ska säga, som ni tycker är särskilt spännande, eller något ni vill dela med er av?
Ja, det är väldigt mycket, men jag tänker mycket på det här med värme, ånga och massage. De tre elementen skulle jag vilja ha mer. Jag hörde att du hade fått någon fantastisk massage, eller?
Så mysigt. Har du glömt?
Mm. Vänta lite. Jo, jag kommer ihåg. Alltså jag har så här notoriskt dåligt minne. Så jag kommer inte ihåg. Men precis efter, alltså timmarna efter, då masserade mina systrar mig. Och det var ju verkligen en stund jag alltid ska komma ihåg. Det var så, dels var det väldigt skönt, och det var skönt att bli insmord efter jag hade varit i badet länge, kände mig torr, men att liksom känna deras beröring, och man kände sig väldigt upplyft och omhuldad och älskade den stunden. Så det var jättefint, och vi hade ju pratat om det innan, och det var just att det var också en ghanansk tradition, så jag tyckte det var fint.
Ja, det. Och sen så just det här med liksom att i många kulturer så använder man ånga och alltså jag skulle inte vilja bli rökt kanske, men
men använder man ångan? Alltså
som till exempel snippsauna. Eller så, eller
det bastu, eller man, ja, liksom
temazcal. Det är ju den mexikanska traditionen att man går in i en slags liten byggnad, en liten sauna, och liksom där det finns ånga, och där brukar man tänka på det som Moder Jords egen livmoder.
Jag gillar det.
Det är så himla fint, och jag har varit i såna här temazcales i Mexiko. Nu finns det ju kommersiella som är stora, men traditionellt sett är de ju pyttesmå. Så jag förstår inte riktigt hur de går in, hur de liksom klarar av att gå in där. Både när de är gravida, för det är så himla litet hål. Och det är så här lågt i tak och så. Men de kan...
Varmt som fan.
Ja, det måste det vara. Men de kan i alla fall ligga ner där och så och bli masserade.
Det låter jättehärligt. Och känna värmen liksom omhuldaren. Och också bara den mentala bilden av att nu är jag liksom i Moder Jord.
Livmoder.
Jättefint. Jag tycker det är något som, det är liksom ingen surprise, men just det här kring mat. Liksom hur mycket kärlek det finns i att laga mat till folk, att äta mat. Hur stor grej det kan vara. Alltså det är ändå med ganska enkla medel. Det vanligaste rätten, om man tittar liksom på kulturer, alla kulturer vi har läst, det som finns i alla är gröt. Mer eller mindre. Någon form av gröt.
Här och Sverige också.
Förut. Ja, precis. Då fanns det barnsängsgröt. Så det är liksom det absolut vanligaste. Och det är så humble på något sätt. Men man blir mätt. Och bara det här att någon lagar till en, det är varmt, det är mättande, det är stärkande. Och det kan man så lätt ge till någon.
Jag hade ju verkligen lyx att ni skrev den här boken precis när jag också ska finna er. Jag har ju blivit otroligt omhändertagen av många, men kanske allra mest av Opo. Och det här med maten, verkligen att man känner sig så älskad och bara att få i sig. Jag gillar inte att laga mat direkt annars heller. Så det hade bara, jag hade levt på godis och granola. Men då fick jag så fin mat, och den där gröten du gjorde. Den finns ju i boken.
Den finns i boken, systergröt.
Den var så god faktiskt.
Det är mitt kärleksspråk, att laga mat till folk. Så det kommer jag absolut ta till mig. Nu vet jag inte om jag kommer, om mina vänner kommer få fler barn. Men ja.
Men deras barn kanske får barn. I framtiden kanske.
Ja, men då är jag gammal.
du kommer gilla att laga mat
om 20
också.
År. Ja.
Men ni pratade lite om det med också approprieras. Hur kan man, det kan kännas lite kulturfattigt här ibland om man vill ta till och skapa sina egna ceremonier och traditioner, och då är det lätt hänt att man lånar lite från andra. Hur liksom ska man ta sig an det utan att appropriera? Kan man göra det på ett respektfullt sätt?
Ja, det har ju varit väldigt viktigt för oss. Det är svårt att säga, gör så här, gör inte så här. Men det man måste komma ihåg är att kultur och traditioner är flytande, levande, de förändras hela tiden. Så att även om vi skulle liksom titta på någon kultur och säga, men så här gör de, och nu och försöka liksom copy-paste till vår kultur, så skulle det inte bli samma sak.
Ja.
Men till exempel ceremonier tycker inte jag att man rakt av kan kopiera. Alltså där känner jag liksom att det blir väldigt approprierande på fel sätt.
Ganska respektlöst ofta. För att man, det är också, man kommer utifrån. Ofta så har man inte helhetsbilden. Nej. Också. Man har, vet inte varför har de valt att göra så här på den här dagen på det här sättet. Utan man ser och tycker det här såg fint ut. Åh, vilka vackra sjalar och grym låt de sjöng och så här. Så tänker man bara, vi tar bara lite av det här och så gör vi det till vår grej. Men det kan ju vara liksom
riter
och tradition som har liksom växt fram under tusentals år, och som ord som kanske betyder otroligt mycket, eller symboler som betyder otroligt mycket, som man använder som prydnader bara liksom,
och som hör ihop en hel världsbild som vi inte har. Men det vi tänker är ju att det finns vissa gemensamma nämnare i alla kulturer. Och det är till exempel värme, mat och så vidare.
Community.
Ja, bodyworks, alltså massage och grejer. Och sådana saker kan man ju göra, men på vårt sätt. På något sätt som funkar här, som passar här.
Exakt, liksom. Gräva lite i våran egna traditioner.
Precis, man kan ju gräva lite. Och så också, så här, det är mycket grejer som kanske så här, nu har vi haft ett så stort glapp på vad, liksom, mellan när vi faktiskt hade lite traditioner och nu. Så mycket kommer man ju också behöva liksom, skapa nu och liksom, efter de förutsättningar som vi har nu. Till exempel liksom, massage. Det är inte någon kultur som har patent på massage.
Nej.
Och då kan vi, vad vet jag, rapsolja, svensk rapsolja. Massera någon med det.
Ja, varför inte. Men vad, det pratade vi lite om i det där avsnittet där vi pratade om postpartum-traditioner. Vad är tradition, alltså tradition kring postpartum i Sverige idag? Vad skulle ni säga? Finns det något sånt som är, har vi något sånt?
Nej, det tycker inte jag att vi har. Alltså det enda är väl lite grann det där med brickan som vi skrev, förlossningsbrickan med den svenska flaggan.
Och sen så att partnern klipper navelsträngen. Det är också inte standard överallt. Men det är inte liksom så här, det är inte som att det är ceremoniellt.
Men
alltså jag tycker brickan, men det är, alltså man har ju varit med många förlossningar där det är så här, okej, det är kul, men och så pratar man liksom aldrig om det igen eller.
Nej.
Liksom.
Nej, men och så är det liksom, så varar det 20 minuter och sen är det över, sen skickas man hem. Och sen är det fokus på barnet. Hur mår barnet och eventuellt att man kan döpa barnet eller liksom vad man nu kan göra. Men det är inget fokus på den som har fött.
Det är det faktiskt inte.
Nej.
Jag tycker att Maria, det var ju också något helt nytt för mig. Så det var så kul när du skrev det här med Tressens kapitlet. Just att se att blivandet, alltså att bli förälder, bli mamma. Att det är en övergångsrit precis som att liksom gå in i klimakteriet eller gå in i
puberteten.
Att, för det, alltså när man säger det högt, då säger man så här, men ja, men det är självklart. Alltså det är ju något livsomvälvande, man blir aldrig densamma efter man är samma person i ett annat stadie. Och att se det som det och också liksom uppmärksamma det faktum att du går in i en ny roll en, liksom, du blir en ny person, då blir det också mycket större och då blir det också mycket tydligare varför det är något att stanna upp och tänka på och hylla och kanske liksom, ja, men just ha en ritual kring att så här, nu stannar vi upp och tittar på det här. Att nu gick du från att vara ung med till att bli moder. Det är ändå en stor jävla grej.
Ja,
verkligen liksom. Både, alltså, fysiskt är det en stor förändring, men också mentalt och
hormonellt, liksom,
hormonellt och spirituellt. Att det kan ju vara en jättegrej. Och när man bara liksom flaxar förbi det, då tror jag att man missar en möjlighet
liksom,
att fånga mycket.
Och det kommer ju inte automatiskt för många. Liksom, den här själva känslan av att nu är jag faktiskt en mamma. Det är inte så, alltså,
inte alltså lätt.
Nej, man liksom tänker att, ja, man ploppar ur sig ett barn och sen är man mamma. Men känner man sig som det? Eller har man liksom förstått vad det innebär? Har man hunnit vänja sig vid känslan av att nu är det jag och mitt barn? Alltså, för en väldigt lång tid framöver.
Ja, och många tror jag känner också vid något tillfälle som en sorg. Att så här, gud, jag kommer aldrig få vara den där personen som jag var innan. Nu liksom handlar ändå...
Har, en del av en har ju på ett sätt försvunnit.
Exakt, absolut. 100%. Och den kommer man aldrig få tillbaka. Och att också få sörja det. Och få det utrymmet att sörja. Alltså jag tänker att ritualer handlar ju inte bara om att säga, nu firar vi och allting är frid och fröjd. Utan det ger en möjlighet att titta på situationen. Att hur har det varit? Vad är det som händer nu?
Mm.
Och vem blir du efter det här?
Mm. Vad heter, du nämnde ordet matrescence. Kan inte du beskriva det? Det kanske Opo gjorde lite grann. Men vad kommer ordet ifrån och vad innebär det?
Ja. Det var en antropolog som hette Dana Raphael som myntade på 60-talet, 70-talet, inte helt säker. Och hon kände att det saknades ett ord för att beskriva just föräldrablivandet. Det har vi ju inte. Vi pratar om puberteten, tonåren, när vi går liksom från ett stadie till ett annat i livet, från att vara barn till att bli vuxen. Men att föräldrablivandet, alltså moderblivandet, hade många likheter med puberteten. Vi går igenom en hormonellt enormt stor förändring. Vi får ett nytt ansvar.
Ny status i samhället.
Vi växer som personer på alla sätt och vis. Det är väldigt mycket stora förändringar. Och att vi erkänner adolescensen, alltså puberteten, tonåren, som en sån omvälvande tid. Vi vet att tonåringar kan ha det jobbigt. Men vi erkänner inte riktigt att detsamma kan hända för någon som blir förälder eller mamma. Och det är ju verkligen så att det kan vara jätteomvälvande. Men vi har inte ord för att tala om det med. Och därför så myntade hon det här begreppet om matrescence. Och sen så finns ett annat ord som varje gång som jag hör det så tänker jag på er faktiskt. Och det är parturescence. Och det är just, det handlar om hur födseln, hur en positiv födselupplevelse har potential att ge positiva ringverkningar på hela resten av ens liv.
Mm.
Alltså att när man har haft en fantastisk födselupplevelse så kan det förändras så mycket för en. Mm. Och det begreppet beskrivs av det här parturescence.
Det är verkligen sant. Alltså det är därför man aldrig ska förminska upplevelsen. De flesta kommer ju ihåg sin födsel hela, eller sin födsel, alltså när man har fött.
Mm.
Det bär man med sig, oavsett om det är bra eller dåligt. Och är det en trygg upplevelse så kan man ju komma därifrån och känna sig så otroligt stärkt. Alltså... rent kroppsligt att säga, gud, min kropp klarar så mycket, men också mentalt, gud, jag hade det liksom det mentala, och jag, det var fint att jag förberedde mig kanske, och det finns så mycket vackert verkligen som, och också tror jag rent spirituellt att man kan känna sig så öppen för liksom universum på något sätt, att man kan känna sig som ett med alla som har fött innan och som föder samtidigt som det. Det kan ju också vara en väldigt vacker känsla liksom, som man inte får någon annan gång i livet.
Precis, och så det motsatta då, att en jobbig födselupplevelse kan sätta djupa spår liksom, för resten av livet. Jag pratade just om det i en tidigare podd som jag pratade om. Prata i idag, liksom om hur jag känner 14 år senare att jag fortfarande liksom kan må dåligt över det som hände under när jag födde mitt barn. Och att jag inte överhuvudtaget har fått hjälp för det, såklart. Men jag tänkte på det här med den positiva födselupplevelsen. Tror ni att det ligger mycket jante i det? Liksom, att det kan ses som lite så här... skrytigt.
Ja, exakt. Jag tänker så här, kombination av jante, men också att vi är så... just liksom antireligiösa på något sätt. Så att prata om det spirituella, att prata om liksom något större än det rent fysiska på något sätt, det har vi sällan ord för, och att man liksom knappt kan tänka sig in i det. Men också att säga, inte ska väl jag skryta för att folk har det så dåligt.
Ja, precis. Och jag tror att har man haft jobbiga upplevelser så kan det vara väldigt jobbigt att höra att någon har haft det jättebra och att de tycker att det har varit en fantastisk andlig upplevelse för dem. Att man har gått miste om det och att man känner liksom, gud vad jobbigt. Betyder det då att jag aldrig kommer kunna nå dit på något sätt?
Det är så svårt, för det är också många som säger, men gud, jag får aldrig höra några positiva upplevelser, så jag tror att det ska vara så dåligt. Så där behöver man ju liksom på något sätt höja taket lite grann, att liksom
verkligen
alla historier ska ju kunna få plats.
Ja.
Jag tycker man, alltså när man pratar om hemfödsel och hela den och vilja göra det, det kan, då märker man att det ligger mycket sorg, mycket trauma, mycket missunnsamhet och alltså provokation kring det valet, bara för att ja, men vad man själv kanske har varit med om och vad man har kanske gått miste om. Fast det kanske uttrycker sig i någon typ av ilska istället. Men att det kanske bottnas i att man har blivit berövad någonting som man egentligen kanske hade önskat. Men också mycket okunskap och förstående kring det hela. Men...
Sen tänker jag också så här, det finns så oftast ett så kort fönster att prata om sin födsel. Alltså det är som att det är direkt efter man har fött, och kommer folk på, men hur gick det? Och så är det då man pratar om födsel för många. Och sen så slutar man prata om det. Och många som inte har fött barn tidigare själva har kanske aldrig hört en förlossningsberättelse förut. Så det är också att man behöver ju, det behöver ju bli liksom lite mer, brist på bättre ord, men normaliserat. Att man pratar om att det kan gå bra och det kan gå dåligt. Och att man inte alltid behöver prata om hur dåligt det gick när någon är gravid. Det brukar vi prata om.
Just det, och jag var ju i Mexiko förra sommaren. Och där upplevde jag någonting som jag inte alls upplever här. Och det är att födseln är någonting som angår alla. Det är någonting som man pratar om med alla. Kvinnor och män är intresserade av födslar.
Ja, spännande.
Kul.
Jag kunde hoppa in i en taxi och så kunde folk, alltså taxichauffören, en manlig taxichaufför, fråga mig, ja, vad gör du här? Så berättar jag, jo, men jag är här för att intervjua barnmorskor och så vidare. Ja, så ber de berätta om när deras fruar födde barn och sådär. Och där är det ju, där jag var i alla fall i Chiapas, så vill ju alla föda hemma. Trots att det finns gratis bra förlossningsvård, så vill de föda hemma. Och då brukade jag fråga männen, så här, okej, din fru födde hemma, är det bra? Då kunde jag, för att jag ville ställa en slags neutral fråga. Ja, men det är väl klart, liksom, tyckte de, att det är väl klart att hon är inte sjuk. Och så här, det är ju det hon vill, och hon vill ju föda hemma och så där. Men att alla var intresserade av det.
Det kan jag dock tycka att, förlåt att jag avbröt det, men att i alla fall om man säger att man är barnmorska, då kommer ju allas alltså man får höra om allas förlossningsberättelser, tycker jag, om när min fru födde, när jag födde, alltså det öppnar upp för, tycker jag.
Ja, vad fint.
Att man märker att alla har ju någon typ av relation till det. Folk vill verkligen berätta, så Ja, jag känner att jag hör många berättelser. Och det tycker jag är så spännande och kul att höra också.
Ja, vad fint. Jag tror aldrig jag har hört män prata om det här i Sverige.
Nej.
Det är inte så ofta så här...
ingående.
Alltså att man pratar på en middag. Bara så här, min födsel, bla bla bla. Alltså det är väl kanske just att så här, om man vet att du jobbar med födsel, så då öppnar det upp för att så här, du kommer förstå, du är intresserad. Andra människor är inte så intresserade. Jag drävar mig inte.
Det där är din. Drack jag av den innan?
Jag vet inte. Jag har inte herpes just nu.
Men vad spännande också att det är så annorlunda. Alltså att då vill alla, där vill alla föda hemma och man tänker på det som någonting friskt. Och...
Precis.
Ja, intressant. Ja. Kommer ni skriva lite? Alltså det var för boken du var
ja,
där.
Ja.
Gud vad spännande. Mm. Hörrni, vi ska wrap it up snart. Men jag undrar, det här har ni säkert haft lite... Jag ser lite olika artiklar om postpartum hotell. Vissa som är så här super... superlyxiga i Sydkorea och du vet, jag vet att det finns något superlyxigt i New York och sådär också. Vad tänker ni kring det? Är det någonting? Ja, vad tänker ni kring det helt enkelt?
Jag tänker, alltså jag tror både jag och Maria har fått, inte minst den här New York Times-artikeln.
Hundra gånger. Många
och också olika så här, amen, this is how it was for me when I had my kid in South Korea, typ så här, olika reels. Jag tror att det är väldigt lätt att romantisera alltså uttaget liksom, andra kulturer, man tittar, kolla de har they have it made, men jag menar, och jag tror att är det bra att det alternativet finns? Ja, det tror jag, för många skulle det vara toppen, speciellt om du inte har, du kanske inte liksom känner din familj, eller du kanske inte kommer överens med dem, eller du kanske kommer överens med dem men du vill liksom inte att de ska ta hand om dig. Eller så har du inte folk runt omkring. Alltså det kan ju vara så mycket grejer som gör att man säger, ja men hotell, det blir bra för mig. Men också finns det ju många som beskriver det här med hotellen, att det har blivit som en motreaktion i Sydkorea nu. Framförallt efter covid, när man är mer inne på sitt rum istället för att socialisera med de andra som har fått barn. Att nej, vet du vad, vi skiter i det här med hotellen, vi bor hos våra föräldrar igen. För att ett, jag vill inte bli separerad från mitt barn. En grej med hotell är ju ofta att någon nanny eller någon sköterska tar barnet för att man ska kunna sova, att man inte riktigt får bestämma själv när, var och hur det ska ske. Och sen man får, alltså besökstider också bestäms, det är någon annan som bestämmer. Det kan ju vara jätteskönt, för man kanske inte känner att jag har inte i mig att säga nej till folk, medan en annan känner, men jag vill faktiskt att min man ska sova här. Och, så det finns sådana fördelar och nackdelar, men det skulle vara precis som med födandet. Alltså det är bra om det finns fler alternativ, för vi har olika behov. Och att ha någon sån typ av instans skulle ju, tror jag, för många kännas väldigt skönt, att man kunde bli sedd och pampered, och speciellt om man inte har det här med att, liksom, att man kan bo hemma hos sina föräldrar eller liksom community-grejen. Då kan ju det vara en länk, någon som kan lära en liksom, om lite basala grejer kring ha ett barn och vad som händer fysiskt med kroppen och såna här grejer.
Det enda är ju att det är väldigt mycket pengar i det där. Att det kan vara otroligt dyra.
Ja, det kan vara helt
sanslöst dyra, verkligen, i alla fall i USA. Mm. Sen såklart i Sydkorea och Kina också. Men ja, att de liksom ger ut såna broschyrer med menyn då, liksom, att folk vill veta vilken mat som bjuds, det är det viktigaste tydligen. Och att det kan vara väldigt, väldigt dyrt.
Mm. Det finns ju också lite, alltså, så här subventionerade alternativ och lite billigare alternativ också. Men som så mycket grejer, det blir liksom en statussak. Men jag läste ju om några sparten som var... Ja, men det var så här, det var limo-service, att man blev upplockad då i en limo från sjukhuset till det här. Och då var Egyptian Cotton som man låg på. Så tänkte jag, så här, vilket slöseri. Man bara ligger där och läcker alla möjliga kroppsvätskor på de här, den här egyptiska
bubblan. Det man behöver är kanske en kram.
Ja, men det finns någon som är anställd för det också. Någon som sköter, liksom, som håller i tuttarna. Dig. Någon som kramar, någon fysioterapeut. Alltså det fanns...
Någon som kramar?
Säkert. Om du kan säkert betala för det.
Och lite maten. Kram.
Riktig lyx. Alltså, det verkar ju topp. Ja, jag hade gärna bott det.
Men också, jag får också skicka dig reels med på Spartum Doro. Det verkar också vara lite mer. Komma lite mer.
Ja, precis. Det har ju börjat komma lite mer här i Sverige. Det finns ju också lite mer uppstyrt, om man ska säga, i Sydostasien. Just att man har något som man betalar. Varför har de kallat det? Det var typ som mormor. Någonting mormor. Alltså så att man ska ta hand. De kommer dit för att ta hand om den som har fött. Men också barnet. Mycket att bo med. Och det brukar vara, tror jag. Alltså under hela typ fjärde trimestern eller 40 dagar. Och lagar mat och städar och kanske gör någon sån här belly wrap och lär en allt. Man kan tänka sig att ta hand om andra barn.
Mot, alltså om man inte har en förälder familj. Som kanske kan, eller familj som...
Det var ju fint det som man kan göra i Indien, att man kan hyra någon som kommer hem och masserar en, ger en sån speciell liksom postpartum massage under en månads tid och som till och med liksom bor hos en och så. Det är ju säkert inte alla som har råd med det, men ja,
härlig möjlighet.
Det finns, ja.
Det är ju kul att det finns. Alltså det finns ju vissa som att man har pengar men man har inte människorna. Alltså expert bland annat.
Ja,
också andra som bara så här, vet du vad, jag har inte den relationen med min familj. Men jag har det här liksom jobbet som gör att jag tjänar massa pengar. Och då är det ju fint att det finns hjälp att få. Och där har vi framförallt Anneli, Dola mamma, varit väldigt, alltså en av de första och största.
I Sverige. Har ni något tips, råd, om vi har någon som jag visste att hon skrev det.
Oj, vad skönt.
Jag skulle behöva. Det är
hon tittade så lättat.
Jag kanske klipper bort det. Har ni något tips till de som följer, om det är någon som är gravid just nu, hur man kan liksom hylla och värna om postpartumtiden med enkla medel, om man känner att...
Jag tänker att tipset hellre skulle vara till omgivningen.
Ja, okej, till omgivningen. Bra.
Bra sagt, Maria.
Ja, för att på något sätt att man ska släppa det där med att det är jag som måste be om hjälp, det är jag som måste komma på allting. Omgivningen ska komma på.
Men jag tänker om man lyssnar på det här och ens omgivning inte lyssnar.
Och det ska jag skicka lite, avsnittet.
Skicka avsnittet, precis. För att det är också, man vill ju helst att omgivningen ska komma med förslaget själv, att man inte ska hålla på och be
och så
om.
Gör de inte det.
Man kan ju be om. Men sen så också, glöm inte sen när du själv har kommit förbi den här pay it forward. För jag tror att det är ganska lätt att säga men att fixa till sig själv. Och så blir det, jag har inte tid eller jag hann inte, och varför jag inte kunde göra det här för någon annan. Och man behöver inte göra värsta stora grejen, men laga lite mat, ring, och så ska vi väl säga också att man kan förbeställa våran bok. Det har vi inte sagt en enda gång idag, men det kan man göra.
När avsnittet kommer ut så tror jag boken redan.
Men den här avsnittet kommer komma innan boken. Okay. Så det är bara att förbeställa.
Men om ni vill säga några ord till omgivningen då? Alltså hur kan man värna om? Vad kan man göra?
Kom aldrig tomhänt. Ta alltid mer än någonting. Förvänta dig ingenting i gengäld. Inte att hålla barnet, inte någonting.
Massa matlådor skulle jag gärna vilja ha. Att någon gör massa god mat åt mig. Som man kan frysa in och ha färdig. Liksom, någonting som är lätt att äta.
Gör en nesting party som vi gjorde för dig.
Jag tänkte precis säga, det var ju fantastiskt att ni kom och gjorde som en... Var det överraskning till mig? Jag kommer inte ihåg. Det var du som fixade det. Och då kom mina systrar, min mamma och några kompisar. Och bara fixade hemma. Frågade vad jag typ behövde hjälp med. Jag behövde hjälp att organisera upp barnens garderob. Jag ville ta tag i balkongen som var typ en soptipp. Då bara röjde de det. Och Opo och du lagade massa mat. Hon var i frysen, massa goda saker. Och jag fick lunch. Och de bara städade.
Och vi satt och snackade lite. Och liksom.
Ja, det var underbart. Jag kände mig... Alltså den där praktiska hjälpen var fantastisk.
Det är det. Och också, om man inte ens är... Man är inte alltid i samma stad heller som någon som man älskar som ska bli förälder. Bara ring. Eller skicka ett sms. Ja. Och jag undrar bara hur läget med dig. Det är... A little goes a long way. Verkligen.
Är det något jag har missat som ni vill säga? Eller ska man bara läsa boken?
Ja, men man måste läsa boken. Book. Ja, precis.
Kommer den blev fan skitbra. Det har vi ingen aning om.
Nej, det får man se. Jag får helt enkelt öppna en bok och läsa den. tack snälla Maria att du kom och gästade oss. Det har varit
supertrevligt.
Tack så mycket.
Tack att du skrev en bok med mig.
Åh,
det blev jättebra.
Ja, jag är väldigt glad över det.
Så stolt. över oss.
Det ska ni vara. Hörni, tack att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Puss och kram.
Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.